Okej, nu är det bara 2 mil kvar till.
Pärne.
Efter den stora hungersnöden i början på 1700-talet, då tog Pärne styrdes av svenskarna faktiskt, så var det bara 10 personer kvar i stan. Eller var det pesten? Oj, nu åkte de fina solglasögonen iväg.
Bada i Baltikum, del 1. Pärne.
Ser jag havet. Fotbollsplan. Det är off-season. Nu ser jag havet. Titta vilken sandstrand du. Och det är, den är säkert så här 100 meter bred. 200 meter bred.
Margrit Duras skriver en av sina texter så här att när jag kom ner till stranden hade alla andra redan gått hem. För hon kom inte ner förrän på kvällen. När vi kom till stranden hade ingen kommit dit än.
Det är off-season i Pärne. Ett gråväder hänger över havet. En joggare springer längs med strandlinjen. Några kajor pickar i sanden. Män i brandgula västar lägger asfalt på en del av strandpromenaden. Det finputsas inför sommarsäsongen. Också badvaktstornen ser nyrenoverad ut med sina röda trappor och vita hytter.
Men hotell Ranna är ju tydligen byggt 37 och jag tror att det skulle vara vitt, men det är byggt, ser du den här utbyggnaden, ja, som är lite rundad så här, det, som ett fartyg. Samtidigt lite i den här funkisarkitekturen gör att det ser lite ogästvänligt ut, va?
Vi ska träffa en kille som heter Tito och han kan allt om Pärnus historia som kurort.
Yeah, my name is Tito Kask.
Vi möts i baren alldeles intill havet på Ranna Hotel, det stora strandade lite strama funkishotellet från 1937. Tänk vita juninätter på den bågformade takbalkongen, ljuset och luften och tallskogen.
Yeah, because the main keywords for this functionalism style was it must be light. There must be a lot of sunlight, there must be a lot of air. It was really first decade of the beach culture when the people are much more orientated to the social life on the beach, to have more sun. And step by step we become the real part of this European spa and health and resort culture here in Estonia.
Pärnu är en gammal kurort. Det första spa-etablissemanget öppnades 1838. I början var det esterna själva som kom hit. Ryktet som kur och badort spred sig långsamt. På 1930-talet började turister strömma in från Finland och Sverige. 2 gånger i veckan kunde man ta färjan från Stockholm till Pärnu. Sen kom kriget och förändrade allting. Estland ockuperades av Sovjet och på sommaren 1940 togs driften av kurorten över av den sovjetiska fackföreningsrörelsen.
The summer season started like normally every year, but in the end of June, the new members of the new appointed government, Minister of Internal Affairs, sent a letter to the town mayor that please be ready to give all the municipal property, which include all the health resort and resort buildings, you must give them to the state. And there will be operated by the trade unions of Soviet Union. And after that, first 100 workers had here first vacation in the beginning of July, the same summer. And during this summer, altogether there will be 1,100 so-called representatives of the working class who had here in this hotel vacation for 1 week.
Sen kom tyskarna. Sen kom ryssarna tillbaka. Efter kriget, under den sovjetiska ockupationen, kom så många som 300 000 människor om året till Pärnus sanatorier. I många år rådde det badförbud och det dröjde länge efter självständigheten innan Pärnus vatten fick sin blåa flagga. Tit Kask. Han har skrivit om Pärnus historia som kurort och vad som behövs för att en badkultur ska uppstå. En vidareutveckling av romantikernas syn på havet och solnedgångarna. En urbaniserad människa med längtan till stillheten. Ett medicinskt behov av rehabilitering och gyttjebadanstalter.
Sauna. Ja, oh, titta. Det som var uppe på det som var på ett fartyg, it's like being on a ship.
Pärnu har både varit ett långgrund semesterparadis med sommarorkester, en kurort med läkarstämpel och en rekreationsyta för intellektuella. Han säger att Pärnu befrämjar skapandet. Men om man bara har två dagar på sig, hur ska man då bära sig åt?
I think every person will find it very personal link to this atmosphere and landscape. It's some kind of landscape of desire.
What would you recommend me to do if I wanted to take one?
Mud bath. I think we must discuss with you personally what is your background, what is your main, how to say, routine. And maybe then I must ask you, do you want to change for the short time, for 5 days, this routine, what you have already in everyday life? Maybe you need speed down your everyday life. Yes. Maybe you need some off from the computer, from internet, and yes. so on. Yes. And maybe also you...
To my computer and to my cell phone.
Let's take them off, and maybe you will take some massage, some very relaxing water procedures, and then maybe after 5 days you will discover absolutely another yourself.
Look at the bee. There's a bee. Oop. This was beautiful.
Under stormen i januari 2005 förvandlades gatorna till floder, gräset till lera, 3 meter höjdes havet. Och nu, en uppfluten säl med flera meter tarmar hängande utanför, som rep i vattenbrynet nedanför Kursal, dansalongen från sent 1800-tal. Vad kan man se och kanske ana under en snabb vandring genom Pärnu? En stor sten på vägen till järnvägsstationen påminner om deportationerna till Sibirien 1949. Och sommargästerna blir villrådigt stående i en korsning. Ska vi gå på Edelweiss, tysk alprestaurang med schnitzel och apfelstrudel? Eller Postipois, rysk restaurang med blenier och guldinramade gamla tsarer? Eller våga oss in bakom järnstaketet i trädgården till jugendmästerverket Armand Villa med 17 snirkliga hotellrum?
Varje sommar så har de en tävling här i Pärnu om vem som kan bli Mr. Pärnu och Mrs. Pärnu. Kanske vore det något. Kunde jag bli Mr. Pärnu? Jag sitter här på verandan omgivna av estniska kvinnor med ett par Ray-Ban-glasögon på mig. What is this?
This is so-called our historical bath establishment, which is now...
But this is the
mud.
This is the mud.
Yeah, but it's not functioning now because...
I
will show you.
Okay.
I will show you. Because we have...
But this used to be...
Used to be, yeah.
The mud establishment.
Yeah. Hello.
Vad är leran någonstans? Det enda jag ser är en hög med grus bakom konstmuseet, där Lenin står inplastad och blöt på en lastbil. Förr i tiden användes bara den lokala pärnuleran. Sen började man hämta lera från Hapsalu. Nu är allt det där förändrat. Nu för tiden kan man importera lera från lite här och var i världen. Men idag vill ingen ha någon lera längre. Lerbadet har stängt.
They are buying this mud from the different countries, for example, from Germany and so.
But anymore, it's another kind of mud.
Yeah. It's not connected anymore with these local possibilities. Globalization is everywhere.
Yeah, it's so sad that it's closed.
Yeah.
such a beautiful
but
building.
But look, it's a market yeah. Economy.
Yeah, yeah.
You must look for really profitable actions, even in medical service. And,
yeah.
and by these reasons, it wasn't so successful anymore. Gud, trött i benen.
Jag ska inte sätta på mobiltelefonen på hela dagen. Jag ska inte ha min dator på hela dagen. Jag ska inte...
Det var jättefina sådana här broschyrer du fick av honom.
Ja.
Jag spar alla broschyrer.
Han kunde allt om Pernus
badortshistoria. 14.05.07. Hotell Victoria blev renoverat av några göteborgare i början av 90-talet och har en loj eftermiddagsstämning i sin gröna restaurang. Åt rysk soppa på Tvärgatan strax ovanför Pappa Pizza. Affärsstråket renoveras i väntan på säsongen. 100 mil till havet om man går fel väg. Hus med infallna tak och nya villor. Utanför Kurhaus spöregnade det. Tit berättade om Pernus historia för oss medan eftermiddagen långsamt gick åt ett annat håll. Rocky 1 på tv. Pernus sover.
Här är stängt. Här kommer vi inte ut överhuvudtaget.
Spa Estonia.
Vad är det heter?
Ja.
Och då ligger det på
B3.
We are half hour late because we got lost on our way.
Sköldbehandling.
Styrka immunförsvaret, smärtstillande, effektiv. Minus 100 grader.
Minus 100? Är det så?
You have a massage 20 minutes.
Yeah.
In a white building.
Yes.
Yeah.
Uh-huh. I'm the head doctor of this facility here. Most of our clients are coming exactly on the winter time and in the autumn, because in summertime it's great to be at home also. But after this hard work in the garden at the end of the autumn, they are coming here to relax and improve their health.
And after the massage, you have to go. This is our warming procedures. 12 o'clock.
Värmebehandling.
Okej.
Hon masserade liksom från först ena sidan av kroppen, av överkroppen, ryggen och axlarna. Och jag är helt, jag ser lite varm i hela huvudet.
Och bara vara här och gå runt och få så här 3 behandlingar om dagen.
Yeah. This was fantastic. It was really nice. It was very calm.
It's possible also to do a cold treatment because we have here a unique possibility of cold chamber.
Yeah.
The point is that this cold will take away the feeling of pain. 100 minus 120 degrees. Paraffin treatment for hands.
Yeah.
Ah, look. Look at my hand.
It's done for...
It's like stearin, alltså.
Mm.
Yes, it is.
Nu ska vi gå in här på ett annat ställe. What is this?
It's a relaxing room.
Vad gör den här platsen med mig? Det är lite så här uppsträckt och uniformerat samtidigt. Helpension. 3 behandlingar om dagen. Vecka ut och vecka in. När jag blir gammal kan jag istället för att sitta och gnälla i en lägenhet bo på Estonia Hotel. I den vindlande korridoren. I det gröna huset. Stoppa händerna i paraffin. Sova i en hälsokapsel. Se en naturfilm i en massagestol. Försvinna några minuter i minus 123. Sen verkar det inte mer. Jag är nästan säker på det.
You are like a head doctor here.
Yes, I am.
It's like a mix of a hotel and a hospital.
Yes, of course.
Yes. Oh.
Det var snö.
Ja, oh, det är verkligen kallt.
53 minusgrader. Och så börjar all Emma säga det är som snö på golvet.
Ja.
Ha.
But you can try it if you like.
Okej, okay. Rickard.
Jag kan. Out.
Ha. Nu får jag liksom...
It's coming 140 degrees.
Nu är det... Åh, oh, vad kallt.
So, you feel it.
Yes. I felt, thank you.
Hur kändes det?
Alltså, men det var jätteskönt, men man märkte väldigt tydligt när det blev, när det liksom inte brände till, men när man kände sig musklerna som vreds liksom till, när det blev för kallt.
I am Tuuli Luu, the head doctor of Estonian Spa. Tune.
yeah,
to right side, yeah, and go forward, you see this backside, yeah, of this chapel and museum. Yes.
Yeah, okay.
Vi är på Pernukons museum, det är för detta KGB. Nu är det två får framför ett slott på den här filmen. Fåren går runt i en trädgård och kollar på skulpturer. Det är så fint för att han, och det är fåglar som flyger mot himlen.
Och rulltrappa.
Och det ligger någon.
Farbror.
Han har en speciell röst. Hör på rösten.
Där ligger en död.
Och det är bara fåren kvar. Det är det. Och nu tittar vi ut genom ett, liksom, det här är ju bara ruiner. Det är tre får.
Det är två lamm och en fårmamma på taket till en helt skövlad byggnad. Det är faktiskt bara fåren kvar. Det är lite intressant. Och nu får den i mataffären.
Det är deras spritaffär, kolla.
Det här är den bästa filmen jag har sett.
Titta, nu äter de lite.
Now listen to these words and repeat them.
Tulip. Duat. Poek.
Two old friends, Tõnu and Piret, meet by chance on a street in Tallinn, the capital of Estonia.
Tere, Piret.
Tere, Tõnu.
Men kan det aldrig sluta regna här? Vad var det? Hårspray?
Det var ju baltiska ozonlagret.
Nu har det faktiskt regnat hela natten, hela morgonen och nu är klockan snart...
Jag tror att allt regn som ska falla i Pärnu den här säsongen kommer att falla den enda dagen vi har kvar i Pärnu.
Och det där taket, där regnar det in nu. Det är ju helt, det finns ju inget tegel kvar. Jag ska erkänna att jag vill faktiskt inte gå ut ur det här hotellet överhuvudtaget. Jag skulle bara vilja vara på hotellet hela tiden. Det finns en relaktionsavdelning. Och där kan man ligga genom dessa kvarfade dagar och inte göra någonting.
Bada i Baltikum, del 2. Jormala.
Ja, nu är vi framme på det här Baltic Art Center, höll jag på att säga. Men det heter det inte. Vad heter det nu då?
Vi är på Jormala Spa Hotel.
Just det, Jormala Spa Hotel. Och det var jättekrångligt att komma hit. För det första så var det trafikstockning runt hela Rigas förorter. Och sen så var det jättesvårt att hitta rätt del av Jormala. Och sen var det väldigt svårt att hitta en gata som inte var enkelriktad. Och sen var det väldigt svårt att hitta rätt gata, vare sig den var enkelriktad eller inte. Och sen så har de grävt upp alla vägar för att de håller på att förbereda för turisterna. Och det är ändå inte riktigt lika mycket off-season som det var i Pärnu, men det är ändå inte riktigt igång.
Katarina har försökt ringa en poet som ska vara i Jormala, men hon vill inte prata med oss. Hon påstår att vi hade ringt fel nummer. Jag tror inte att hon ville träffa oss. Nu ska vi gå till havet.
Här tror jag det är jättefint om havet. Det står så här. Full av ångest sprang hon upp och skyndade ner till havet för att där återfinna sin smärta. Nätterna vore åter månljusa. Knospelius och Doralice suttade på sin vanliga plats på dynen. Vid deras fötter sov sätten Karo. Havet låg försänkt i djupaste ro. Månglansen gungade sakta på vattnet. Bara på den plats där dyningen brukade bryta sig guppade nu små silverklara vågor.
En gång för länge sedan, någonstans ut med kusten, bortanför Rigas Jormala, i det som då kallades Kurland, föddes Edvard von Keiseling 1855. Han var mycket mager och blev sedermera blind av syfilis. Det var på den tiden då den tyska baltadeln ägde gods och gårdar, tinnar och torn och bönder, trots att landet för övrigt lydde under det ryska imperiet. Det var om sin klass och dess kval Keiseling skrev sina romaner och novellsamlingar. Vågor, kvava dagar, vilsna hjärtan och en handfull andra. Om uttråkade människor i hårt solsken som bara har sina halvgångna emotioner att tänka på. Om en angleverad grevinna med ödesdiger mun. Om en löjtnant som säger att idag är havet grönt och sött som rysk marmelad. Om en gammal generalska som sitter i sin strandkorg och läser uppbyggelselitteratur strax innan världen går sönder. Om det finns en längtan rör den sig bakåt till en stilla bukt där man kan komponera på sitt förflutna.
Det är så fint det här att de säger så här, att man måste söka upp platser där man kan gå drömmarna till mötas. Jag har också upplevt sådana tider. Då är verkligheten en likgiltig och drömmarna får mycket vikt. Man måste söka upp orter som är gagneliga för drömmarna. Eller åtminstone inte störa dem.
Ska jag gå ner till havet?
Nu ska vi komma ner på den här 3,5 mil långa stranden. I Jormala utanför Riga. Här är den här jättekända badpaviljongen, eller vad det kan tänkas heta. Jag ska kolla vad det heter, som finns på alla turistbroschyrer. Det är alldeles tomt.
Det är som man tänker så fort man åker på semester, tycker jag, att man ska sitta i ett rum och titta ut och det räcker. Och är man på ett spa hotell då ska man sitta vid fönstret, vid de här jättestora fönstren, och så ska man titta ut över havet och titta så långt bort man kan och aldrig mer röra sig i fläcken.
Det här känns som att det är inte en människa i det här huset, det är också bara som en kuliss. Det var inte så mycket till veranda heller faktiskt. Och det var väldigt stängt, det finns inte på riktigt. Där skulle man kunna sitta, i det tornrummet skulle man kunna sitta och skriva någonting.
Men kraven på att det skulle bli väldigt bra skulle vara ganska stora om man sa att det är tornrum i Jormala.
En vy hjälper han i livet. Ett rum med utsikt inte allt, som vi brukar säga.
Oj, 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 titta.
Badinrättning grundad av E. Rassén. Byggdes från 1911 fram till 1916. Idén var att man skulle få möjlighet att ta ett bad i hett havsvatten. Under sovjettiden användes detta som spaanläggning. Även med inriktning av medicinska behandlingar. Fortfarande en av de bästa i Jormala. Det ser helt dött ut. Nu ska vi se här. Det finns två döda poeter att kolla på.
Ja, nu är vi på, vad heter den här gatan då?
Jag vet inte, men det är rätt gata i alla fall. Och här ska det här döda poetiska parets hemliga, nummer 57. Och jag skulle tippa att det är det där.
Det där är nummer 11, så att vi har någon bit
då är det där nummer 9. Och då är det där nummer 57.
Och nu kommer vägbyggarna igen.
De håller verkligen på att bygga det här.
Kvava dagar. Ja, vilken fin tomt. Vilka stora tulpaner. Här skulle jag kunna tänka mig att spendera resten av den här dagen. Titta. Det ser ett porträtt av poeterna här.
I'm sure that you know very little about them.
Yeah, nearly nothing, I should say. Yeah.
But there was a possibility for you, as it's very interesting.
Look, titta.
Poets mainly lived upstairs. So our house is Memorial House, where both our poets, Rainis and Aspasia, lived three last summers of Rainis' life. It was period from 1927 till 1929. And of course, in winters, poets lived in Riga. Both poets were born on one and the same year. It was 1865. And this was not a case when Rainis was a famous poet and Aspasia is connected as well with literature. No, this time they were two independent personalities who met each other and who influenced each other. And both of them were poets, dramatists. They wrote poetry and dramas in verse, mainly.
En gång för länge sedan, 1927, hyrde Rainis och Aspasia sommarhuset under de röda lönnarna på Tvärgatan i Jormala. Tre somrar fick de innan Rainis dog och Aspasia flyttade någon annanstans. De är nationalmonument i Lettland, har varsin boulevard i Riga och guiden säger att Rainis är landets motsvarighet till Goethe eller Shakespeare och att Aspasia formligen är poesi. De döpte sig själva, namnet Rainis göd ju så bra, och Elsa, hon ville heta som Perikles hustru.
And later she began to think that probably it's not wise for a Latvian girl to take so strange Greek name. But everybody loved her at once as Aspasia, and there was impossible even to change anything. Mm. And
then she became Aspasia.
Yes, yeah. So it was. Rainis was very deep in his philosophies, as a real intellectual of 20th century, but inside his complexes, and for him it was very hard to open himself. And so love with Aspasia opened him and let him to believe that he really is a poet. Rainis became more opened, Aspasia became deeper in her philosophical views.
That's a good combination.
Yes. Yeah.
And the other rooms,
And this is a sleeping room of Rainis, this typer of typewriter. It's very
interesting.
It's really strange, like an insect.
And typer was bought in Lausanne, 1915. He was not a good typer. It took so much time for him. And he typed himself only one play. And afterwards he said, no, never more.
It's very special. From 1915?
Yes.
Titta, där sitter de bägge
två. De är unga.
Unga och kära och sitter vid ett vitt bord här. Och en katt har de också.
Det finns ett foto på Aspasias mamma. Det står kvar där på hennes skrivbord under fönstret. Det finns en silkesmorgonrock slängd över en vit stol som om Aspasia bara tillfälligt hade gått ut en liten stund. Det finns en självständighetskamp i Lettland och många år i exil. Det finns en skrivmaskin som ser ut som en insekt och på vilken Rainis skrev en enda pjäs. Det finns ett riktigt, riktigt konstnärsäktenskap, jämlikt och inspirerande. Det finns en klocka i vilken Aspasia sparade kärleksbreven Rainis skrev under sin ryska fångenskap flera i veckan. Eller var det om dagen?
I think that Rainis is the same, that is probably Shakespeare for England and Goethe for Germany, and I'm not sure that everybody is so deeply in love with Rainis, but he is really not simply a poet, he is a phenomenon in all our culture.
Okay. And Aspasia?
She still is our best poetess, still nowadays, I think.
Natt omkring mig, natt där ovan, mörker som utan slut. Med trötta ögon, själen rådvill, kraftlös sjunker jag mot jord. Aldrig upphörande längtan, längtan ständigt brinnande. Endast du i detta mörker, röda låga glöder än. Kom att i mitt döda hjärta känslan åter tina upp. Kom och bred kring mig förfrusna dina vingar utav eld.
Vi är inne på Baltic Beach Hotel. Här var det guldpalmer och kristallkronor och en massa olika age management, eye repair, cellular eye makeup, cellular day cream, cellular night cream, cellular day cream, cellular night cream, cellular day cream. Bärnstenen överallt. Nu lämnar jag Caviar Club. Katarina har fått mud treatment. Jag ska ta något mud treatment. Jag ska sätta mig och glo in i solen. Jag skulle kunna gå här en hel dag. Gå på en sandstrand tills tankarna plånats ut.
Först så fick jag en morgonrock och plasttofflor och en liten handduk över håret. Så satt man i en korgstol med tre rika ryska flickor och väntade. Sen så kom det en bastant kvinna i blå rock och svart hår och puttade in i ett rum. Sen så la de mig ner på en brits som de hade täckt med svart lera som var varm. Sen kom det en annan tant och tryckte ner den i leran för att hon inte tyckte att man var snabb nog ner. Sen så höll de på, hade lera på fötterna och lite här och där på kroppen. Sen lindade de in den i plast. Sen så la de en massa filtar över plasten så man blev så mumifierad. Så sa de okej. Och sen så gick de ut. Och det var väldigt varmt. Och sen när man tog bort hela den här plastemballaget så märkte man att kroppen hade liksom svettats fruktansvärt. Så att ens kroppsutsöndringar var blandade med leran så den bara rann i strimmor längs hela kroppen. Så tog de bort det mesta av leran så här. Hutt, hutt, hutt. Och så puttade de in i en ganska tjusig dusch. Och så fick man tvätta bort leran. Och det tog väldigt lång tid.
Men hur kändes det?
Lite vederkvickt. Men inte så där. Ja, men jag känner mig ganska pigg. Det är lera överallt. Det är lera i öronen, bergs i näsan. Det är lera. Alla liksom ingångar till kroppen nu är fulla av lera. Och det kommer ta 2 dagar att få bort.
Sa de det?
Nej, de har inte sagt någonting. De sa bara okej. Okay. Alltså, ingen har berättat någonting om leran för mig. Det här har jag bara liksom tagit reda på själv.
Vad? Alltså att det kommer att vara 2 dagar för att få bort det?
Mm.
Det var intressant.
Jag har hört någon som var så ointresserad när man berättar något.
Nu ska jag äta någonting.
Vems upplevelse var det här? Det var min.
Ja, det var en stark upplevelse. Vi har kommit fram till en övergiven barnkoloni som ligger lite utanför Jormala. Och det är omkullvälta gamla klätterställningar som ligger här. Och här är liksom ingången med jättestora vita pelare.
Majori herrgård är det byggd omkring 1910. Ägaren av herrgården var familjen von Firks från Kurland. Byggt som sommarhus och jaktslott med rikliga art nouveau-komponenter.
Det är bara kajorna som kraxar. Jag undrar när det fanns barn här som lekte här.
Nu är det spännande. Söndags eftermiddagen var mycket het. Gud solsken låg i de vitkalkade rummen och över den sandiga lilla trädgården. Damerna drog sig tillbaka. Härifrån Butler satt i vardagsrummet och slumrade bakom sin tidning. Det förlovade paret gick av och an på verandan. Älskling, sa Hilmar, se inte så förväntansfullt på mig. Det betyder att du har rätt att betrakta mig på det sättet. För du har rätt att vänta att jag ska vara angenäm och underhållande. Men jag vet inte. Den här sommareftermiddagen gör mig alldeles matt. Titta här då. Varför trodde ni att jag hade tråkigt? Frågade Dora Lis. Jo, sa Hilmar, därför att jag såg att ni bara hade den där boken med er. Och jag antog att ni den här kvava, lite sorgliga dagen skulle bli nedstämd av att läsa. Ska vi inte röka en cigarett, föreslog Hilmar. Jodor Alice tog en cigarett, lät honom tända den och så rökte de båda. Och Tego lyssnade till gräshoppornas knirpande. Slutligen anmärkte Dora Alice, ni skulle ju underhålla mig. Ja visst ja, svarade Hilmar tveksamt.
Nu är det slut. Titta, här kommer tågen in, vad fint. Det är gröna tåg som kommer in, som antagligen kommer från Riga. Och är på väg och stannar här nu i Jormala. Nu är det så här att vi närmar oss stadens kant. Den tar slut väldigt abrupt, den här lilla staden. Nu kommer vi fram till Katarinas favoritrestaurang där vi ska äta lunch.
Sultans Orients restaurang. Och den är jättebra. Koriander, saltgurka och köttbitar. Tipptoppsoppa.
Titta. Och här står det massa pilträd. Och här tar staden slut. Titta. Och sen blir det bara ett märkligt slättlandskap. Det ser ut som Skåne. Men jag vill gå fram till staden till slut. Kom.
Ja, och havet kan rent av ha självläkande krafter. Det tror poeten Amanda Aizpurjete som aktuellt träffat i den lettiska gamla kurorten Jormala.
Es mīlēšu un nomirušo līdz. Un visos savos vientojos svētkos es lūdzu viņu ciemos vai pie viņa gāju. Nu, man šai pilsētā vairs nebūs svēt. Pa piedrazoto smilšu līķautu var aiziet atvadīties. Saule spīd un bērnieka līksmi. Bezspēcīgo mīlu, kā bezvērtīgu monētu, var iemest uz atgriešanos aizliegtajos viņos. Es mīlēju šo līdzi un es ļāvu, lai viņu nonāvē.
Jā, elskade denna mördande vik. Alla ensamma helger. Bad jag den kom och älsa på. Eller gick jag till den. Nu finns det för mig ingen mer fest i denna stad. Över den besudlade liksvepningen av sand. Är det tillåtet att ta farväl. Solen skiner. Och begravningsgästerna fröjdas. Kraftlös kärlek kan man kasta iväg som en värdelös manet. Tillbaka i de förbjudna vågorna. Jag älskade denna vik. Och jag tillät att den mördades.